Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Och där säger vi välkomna till matchpodd tätt efter den kassaskåpssäkra segern borta mot Göteborg. Med mig har jag Tony Kungsholmen och Robin Fredriksson. God morgon Robin och välkommen Tony.
Tackar.
Tack.
Jaha hörni, vi snackade lite innan vi drog igång och sa att vi ska försöka förbättra oss lite och hålla en mer kronologisk ordning, så vi kör på det och ser hur länge vi kan hålla oss. Och då börjar vi med startelvan.
Ja, det är ju lite intressant i och med att vi var inne lite på det i förra matchpodden. Och vi snackade lite om det inför. Att det fanns ju två vägar att gå. Jag ville ju gå den andra vägen egentligen. Men Tony och Tobbe Hussein som du pratade med inför hade ju samma lösning som Kim och Tolle, att man skulle lyfta upp Holmberg som nia istället. Det var väl inte lösningen jag ville se, men jag var ändå ganska liksom säker på att vi skulle vinna idag. Även fast det inte var den liksom elvan jag hoppades på. Men i övrigt var det väl ganska alltså självskrivet lag utöver det.
Men du var säker på att vi skulle vinna alltså?
Ja, alltså för att Göteborg spelade 120 minuter i förrgår och vi har fått vila en vecka och så. De fick ju två skador också. Så. Det var mycket som talade för oss inför oss.
Mm. Ja, det kan jag hålla med. Jag tyckte väl att startelvan var okej. Liksom. Jag ville ha Kalle där framme. Jag ville ha Curtis. Men jag var sjukt trött på Ring. Nu har han sin kanske bästa match idag för säsongen.
Säger inte jättemycket, men ja.
Nej, jag håller med. Det säger inte jättemycket, men ändå.
Nu... Det är intressant att vi startar Harris till vänster, Ring till höger förut.
Mm. Mm. Det brukar jag tvärs om.
Mm.
Men de bytte till några gånger också. Men jag tycker det var okej. Okay. Jag hade gärna sett Check som, han kom ju in sen då, men så på vänsterkanten framför Jonas. Jag tror att Check med sin defensiva ådra också kan täcka upp på ett bättre sätt än Ring är ju inte speciellt, eller spelar ingen roll Ring eller Harris, i och för sig Harris är lite bättre, men det ska vara intressant att se en hel match med Check och Jonas på samma sida, om vi säger så.
Men vad tycker ni om inledningen då? Jag tycker att alltid när vi har våra matchpoddar så det är så jävla extraordinära matcher. Antingen så leder vi med 3-0 efter 10, 2-0 efter 20. Eller så är det rött kort och straffar åt höger och vänster. Men om vi börjar med fram till 20, eller fram till 10:e minuten då innan vi får straff. Vad hinner man se på den korta tiden?
Jag hade inte en bra känsla första 10 då innan vi får den där straffen. Det måste jag nog säga. Att då kändes det som att det här är en match vi inte kommer få hålla i bollen så mycket. Och att Göteborg kommer föra spelet. Var min initiala känsla första minuterna.
Jag kände faktiskt tvärsom.
Jaså?
Nej, men alltså, till skillnad från alla andra matcher så hade vi bra press. Göteborg ägde ganska mycket boll, det håller jag med om. Men vi pressade för en gångs skull synkroniserat. Och Kalle ligger på mycket bättre än någon annan anfallare vi har haft. Så att det kändes mycket bättre. Däremot, det första jag känner direkt när vi gör mål, det är att nej, nu var jag nervös på en gång. Vi kommer inte hålla det här. Vi måste göra två till, tänkte jag.
Sorry att jag avbröt dig. Kör du.
Nej, det var bara det egentligen.
Ja, men jag håller med dig. Jag hade velat se, liksom, jag tänkte någonstans att vad fan, en vecka sedan förra matchen, ingen var nöjd med det resultatet. Nu har man fått träna lite. Jag vill se pigga ben som bara går ut och verkligen trycker på. Alltså sån jävla energi vill jag se. Och speciellt med tanke på den här 120 minuters matchen Göteborg har haft. Och det var det tredje matchen på 7 dagar för deras del. Men det hann man ju inte få se så mycket utav innan vi fick den här straffen. Och då blir det ju en helt annan matchbild direkt egentligen. Men jag är team Tony där, att vid 1-0-1 så hinner man ju tänka att nu kan det bara gå åt helvete från och med nu. Så jag... Ja.
Men någonting som är ändå lite lustigt är att de matcher vi vinner, de är aldrig normala matcher. Det är någonting speciellt, bortsett från premiären var lite speciell. Men så, det känns alltså som att det är svårt att dra några större slutsatser ur våra matcher. För att det händer någonting
speciella omständigheter liksom.
Ja.
Som Kalmar och idag då.
Ja.
De två matcherna som jag vunnit utav Sirius. Ja, exakt.
Men sen måste man säga, alltså, all ära till alla. Folk älskar att håsa upp alla junisar som ska få spela. AIK har 23 000 junisar som startar, alla är från blåa linjen och allting. Alla tycker det är supercoolt. Och det gjorde man exakt den här matchen också. Torlinsson, han är bara 17 år. Kolla vad han ser ut som han är 30 år och har spelat i Serie A i hela sitt liv. Ja, vad gör han? Två supermisstag som renderar i två mål. Det är det som händer. Så det är inte bara det här att alla unga spelare är så superspännande och det är så jäkla bra och allting. Med Tolinsson så förlorar Göteborg den här matchen. Det måste man vara medveten om, att spela unga spelare är alltid en risk. Sen kanske det är mycket spännande och man bygger upp spännande spelare för att sen kunna sälja och bli bättre sen, och de måste få göra misstag. Men idag ser vi vad det kostar att inte ha erfarna spelare också. Jag säger inte att Djurgården har den bästa balansen i det, för det har vi verkligen inte. Men det är inte självklart att bara spela unga spelare i någon framgångsrecept som ibland vissa får låta som.
Nej, han är ju också darrig utöver. Nu tycker jag att han inte gör något misstag på första, alltså straffen egentligen, utan det är, tycker inte att det är straff liksom. Men
ja, men det är straff. Det är såklart.
Ja, det är verkligen straff. Alltså att Kalle
alla
inte
straffar som
ramlar...
Det är såklara.
Jag kan vara för ärlig och säga att jag tycker att det är straff. Men
är nej, men för, Robin, förutom
det
var
ju inte honom.
Jo, det är kontakt. Och i den fan har ni inte själva halkat någon gång på is? Det är inte så att ni dör på fläcken. Det tar ju fem försök till räddning innan du ramlar omkull. Och det är samma sak. Det är kontakt.
Live trodde jag att det var straff. För då trodde jag att Tolinsson med högerhanden greppar tag i Holmberg. Ser ut live. Sen ser man på reprisen att det inte händer. Men jag tror inte heller att Holmberg... alltså jag tror inte att han går in i den situationen och filmar. Det är säkert någon form av liksom touch vi inte ser, för att alltså bilderna är inte tillräckligt skarpa för att visa någon touch. Hade vi haft VAR så tror jag att det hade blivit straff, för då hade man haft de här sylvassa bilderna som förmodligen hade inte identifierat någon minimal träff någonstans, och då hade det förmodligen dömts straff. Men jag hade varit vansinnig om vi hade fått den där emot oss.
Jag tar ju hellre ingen straff någonsin i en sån situation än VAR.
Då har jag fått det sagt.
Men det var ju många som direkt bara, alltså, vi måste ha VAR. Såna här straffar kan inte, de gör ju för mycket misstag, bla bla bla. Och säga att såna där situationer blir straff med VAR. För där, det går att identifiera oftast någon minimal touch någonstans liksom. Och då är det tydligen helt rätt att döma straff nu för tiden liksom.
Men det andra misstaget då?
Ja, där är det ju...
Är det inte hårt med rött?
Nej.
Det, alltså, blåser han så måste han ta upp det röda.
Yes, där är vi överens.
Så är det ju. Sen, Tonyssons stora misstag är att han liksom inte... Att han felbedömer passningen, mottagningen. Ja. Och bara serverar Holmberg den. Sen kan man ju tycka att den här liksom, målchansutvisningsregeln är... Man kanske ska ha lite utrymme för tolkning i den, att bollen har ju redan runnit ifrån Holmberg.
Mm. Men nu är det ju inte...
Är, liksom. Ja, exakt.
Nya handsregeln kan man ju också diskutera, men nu är ju det som det är, så att det är... Ja. Med det regelverket så är det målchansutvisning, menar
jag. Han kliver in i Holmberg. Den är ju klar.
Men det ska ju göra egentligen oavsett. Det är ju instinktivt. Han ska ju ställa sig framför. Sen är ju som man
verkligen hoppas att han kommer ner, liksom.
Ja, och det hade kunnat hänt också om det var lite mer...
Hade han kommit in helt framför så det bara blev en obstruktion liksom. Mm. Då hade inte Holmberg fått med sig den. Men nu hinner han liksom förbi lite så att det blir nästan liksom en arm som träffar honom, och då är det ju rött.
Även om inte Holmberg ramlar, kan vi säga också. Så är det ju. Det spelar ingen roll egentligen.
Men sen ramlar han ju väldigt, vad säger man? Liksom... Som när man gör när man lägger sig medvetet. Och det kan väl störa folk, antar jag. Men han...
Ja.
Det är rött. Så är det ju.
Det är mer rött där än det var straff för första, så kan vi säga.
Blodrött.
Och sen är det ju inte... Det är inte Holmbergs... Huruvida han lägger sig eller inte som är felet i situationen. Det är som ni säger, det är ju hans... Först och främst mottagningen, och sen att han faktiskt går in i kontakt. Det är där felet är. Och jag ändrar väl mig då. Det ska väl vara rött. Solklart straff, solklart rött.
Sen, det är oerhört skönt att vi har 1-0 när det röda kommer. För ibland när man har det här 0-0 och får ett rött. Då, speciellt om man har publik på plats hemmaplan. Så, då kan det bli väldigt ängsligt om man inte får ett liksom, omedelbart övertag. För att det är inte som att spela liksom powerplay i hockey, att spela 5-4, utan det är 11-10. Och att ha 1-0 i ryggen då, så att det inte är den här pressen att okej, nu måste vi bara vinna. Liksom. Det är jävligt. Det är väldigt tryggt att ha det där.
Men då måste vi också säga det i samband med det du säger, det att... Att inte vi sätter 3-0 gör ju att den här matchen lever helt onödigt.
Kronologi här, Tony.
Ja, sorry. Sorry.
Vi kommer dit. Efter det röda kortet så, som sagt, känns ju lite tryggare. Djurgården, ändå måste man ge Göteborg. De lägger sig inte ner och dör på något sätt. Jag tycker de ändå bjuder upp till dans rätt så bra. Till slut så tycker jag liksom, självklart ska Kalle Holmberg dyka upp som med den här, hans första halvlek känns ju som den här fågeln i Kalles jul, när Kalle ska försöka ta en bild på den här jävla fågeln som dyker upp överallt. I en flippersituation så dyker han upp och såklart via stolpen sätter 2-0. Och vad som där och då kändes som spiken i kistan.
Ja, och där alltså ännu mer att liksom allt studsar med oss den här matchenledningen. Att det är vår dag liksom. Det är en göteborgare som har en misslyckad rensning så att den landar hos Harris. Som skickar mot mål, den träffar två göteborgare innan den landar hos Kalle som bara rockar in den. Där känns alltså där 2-0 rött kort. Där ska ju matchen vara avgjord egentligen. Men där får man väl kredda Göteborg att de inte bestämmer sig för att lägga sig ner och dö liksom.
Ja,
och ja, men jag tycker faktiskt att precis som förra matchen var det tredje eller fjärde matchen från slutet förra året borta, då börjar gör vinstmål med 1-0. Jag tror inte jag har varit mer nervös i någon match i hela mitt liv än den matchen, tror jag. Det var ju helt jag tyckte Göteborg var sjukt bra hela tiden och kom till chanser. De passar oss egentligen spelmässigt inte så bra, men resultatmässigt så går det nästan alltid vår väg på något konstigt sätt.
Ja, 8 raka nu mot Göteborg.
Ja, jag såg det. Men alltså, det jag tycker, Göteborg är otroligt bra. Spelat Paka är jäkligt bra där. Han har de här motrörelserna. När vi är på väg framåt i en vinkel, då bryter han åt andra hållet i motsatt vinkel. Så det var ju par situationer i första halvlek där han går åt helt fel håll och slår bort 3, 4, 5 djurgårdar i ett enda sjok. Det är otroligt bra att ha den. Christiansen kan göra det där också. Men oftast Paka kommer oftast djupare ifrån sin egen sida och gör de här. Och då öppnas det oceaner av ytor när man får igenom dem. Misslyckas man, då kan det gå åt andra hållet såklart. Men är man så tydlig i sin riktning och går så fort fram och man har sett det här redan från början, då finns det jättemycket att göra. Där tycker jag tycker Göteborg spelar ganska bra, måste jag säga. Och även efter utvisningen, de ändrar ju inte så jättemycket. Som vissa gör som bara går ner och lämnar en forward på topp. De kör ju sitt höga press, sin höga rörelse och allting. Så att det är cred till dem, tycker jag faktiskt, att Pojas snubbar står på sig liksom.
Så här, för 15 år sedan, då känns det nästan som att det var så här lag inom svensk fotboll att få en utvisning, då ska man gå ner och spela 4-4-1 och bara spela av matchen liksom. Men Göteborg gör det bra, och det är väl det som leder till att de får en straff lite senare också.
Ja, den straffsituationen är ju lite onödig av Karlström.
Ja, jag förstår inte vad han dundrar ju rätt. Han dundrar ju rätt in i honom. Den är ju solklar liksom.
För det ser ut som att vi ska fånga upp bollen.
Men är det inte missbedömning? Han ser inte att han är på väg där. Han ska bara slå bort den.
Han kommer in framför honom bara.
Ja, jag tror det så. Det är min tro när jag ser det, i alla fall på reprisen, att det är så att han ska bara slå bort det så hinner han komma före. Och det är ju, tyvärr är det solklart liksom att det är straff. Men är inte det här lite symptomatiskt för Karlström i år ändå? Han är lite långsammare, kommer lite fel i situationer. Inte så här avgörande som den här situationen, men det går lite långsamt. Han vinner inte lika många dueller. Han avslutar ingen bra avslut har inte varit förutom det där målet som studsade på någon mot Norrköping. Men det är liksom så att det är en bit ifrån. Och när han är en bit ifrån, då är han inte något bra. Jag tycker inte det är tveksamt att han är
en startledning. En 2+-inledning på säsongen av honom.
Men det är ganska många som har 2+ i Djurgården i och för sig.
Så är det. Men han var ändå den av dem som var översnittet i fjol.
Verkligen. Men ganska många av översnittet i går fjol också.
Men straffen. Först och främst anmärkningsvärt att de skickar fram en kille som har missat 2 av 2.
Fast han missade dem förra säsongen. Alltså jag tycker det är konstigt snack alltså.
Nej, det är det ju inte.
Jo, det tycker jag verkligen. Men vadå, så har du missat Säg de stora straffskyttarna runt om i världen då. Men säg Zlatan, Messi, de har ju också haft missat ett gäng straffar per säsong. Ska de aldrig få fortsätta? Nej, Messi, verkligen inte. Men liksom, jag tycker Ishizaki snack om att han missade två förra året. Ja, det har gått snart ett år sedan. Ska han inte få förtroende? Har de inte tränat? Och, alltså, fattar du, det är inte så att han får lägga straffar bara för att han var första straffskytt förra året. Han så missat, kan ni svara.
Alltså, missa Ulvestad två i rad, då är jag okej med att han lägger nästa. Men för att han har inte missat... Alltså, han har ju bara tagit två straffar i Göteborg på ett år.
Ja, men jag tycker ändå att en hel... Alltså, 8 månaders försäsong emellan, så vet jag inte riktigt om... Jag tycker det blir ett haltande resonemang.
Sen så tycker jag inte att det är en dålig straff. Det tycker jag absolut inte att det är. Men,
nej, men jag vet inte. Jag tycker själva resonemanget...
Halvdålig straff tycker jag.
Jag tycker att den är lite högre för att vara... Ja, perfekt målvaktshöjd, så att säga. Den är högt slagen. Liksom.
Ja, fast det är, ja. Men, jag håller med Robin. Missar du två straffar på rad, det spelar ingen roll. You're out. Jag tycker det är,
alltså, det är inte 5 år sedan, det är förra säsongen.
Nej, men det spelar liksom ingen roll. Jag ska kunna sätta en straff på världens bästa målvakt. Det är på den nivån. Missar man två, det sitter i huvudet, tror jag. Det är bara det man pratar om. Det är inte, kan du sätta en straff eller inte? Men skillnaden är med...
Det är svårt att träna på straffar. Alltså, ja. han kanske är bäst på träning, men det är inte samma sak.
Men det är skillnaden. Är så här, kommer vi prata om, det är så sjukt att säga att Ulvestad är dålig på att skjuta, så leder han skytteligan. Men det som är bra med Ulvestad, han står alltid bredsidor och han är supersäck. Till och med den här idag så slår han superbra. Det är så bra så att Anestis gör en nästan perfekt chansning och ändå kan han inte ta den. Så bra är den straffen.
Mm. Precis som det var mot Örebro i näst sista omgången i fjol, när den liksom, Oskar Jansson är nära på att ta den, han gör allt i sin makt, men den är perfekt placerad, han når den inte.
Ja, det är så avgörande, just att man kan vara så säker i de momenten, när det är match, det är avgörande, du är lugn. Och han bredsidar in. Han gör alltid den här pausfinten också. Han kollar, är han på väg någonstans? Och är han inte det, då har han bestämt sig innan. Då kör han bara. Och de sitter varenda gång. Det här i Ulvestad är ju exakt den typen av det man vill ha. Han drar inte krysset som vissa gör. Han placerar in den lugnt och säkert. Och jag är inte ens mikroorolig att någon ska ta den. Därför är det så imponerande, tycker jag också, att... För jag håller med dig, Robin. Jag tycker inte Karsvilis straff är så tokig. Men här gör ju PK en superräddning, tycker jag. Han chansar självklart, men han är bra på tårna och han går i exakt rätt läge. Och det är avgörande. Det visar sig att det är helt avgörande, den där räddningen också.
Ja, sjukt viktigt för PK och fortsättningen. Riktigt, riktigt viktigt.
Ja.
Ja, halvleken kommer sen då. Och här måste jag säga att det är första gången.
Vänta, vi missar ju. Harris ska ju avgöra den här matchen, ja, just det. 44 minuten.
Just det, ja.
Hans 200:e allsvenska match, så drar han den från typ 10 meter över ribban, tror jag. Det är bara att lägga in den. Han kan placera in den hur lätt som helst. Och då är matchen slut. Det kommer aldrig komma tillbaka. Vi kommer vinna med 4-0.
Mm. Jag håller med. För det, visst ser det ut som att keepern i Blåvitt, han har väl liksom redan all tyngd på ett av benen, och det spelar ingen roll om Harris lägger
den. Skottet är så nära ifrån att han hade inte hunnit dit oavsett, liksom. Så länge han inte skjuter mitt på honom.
Där hade Ulvestad gjort 2 mål på det läget, kan jag säga. Ja. Han hade bredsidat in 2 stycken.
Ja. Ja, men det där
sen
är lite, det är lite typ, det är lite typiskt Harris det där. Han har aldrig varit någon målskytt, alltså. Men det var hans bästa match på bra länge. Men vi, och sen andra halvlek, vi skapar ju faktiskt inte ett lika bra läge som Harris, men en drös liknande lägen att sätta trean, men får inte dit den. Framförallt har ju Kalle Holmberg minst det är 3 bra lägen till och med att avgöra matchen.
Fyra
till och med. Ja. Och där vissa blir frustrerade på spelare som inte sätter sina lägen. Jag blir mer frustrerad på en anfallare som inte tar sig till lägen. Ska jag säga att skapar han, tar han sig till så där många lägen varje match, då kommer han vinna skytteligan liksom. Det är, så kommer det bli. Så det där har jag inte
något. Så en spelare som tar sig till många lägen men missar, det är okej.
Okay. Det är
men
mycket bättre än
en straffskytt som missar. Det är helt åt helvete.
Ja.
Ja, alltså om du
är så jävla konstant... inte med i det här.
Nej, men jag tycker det. Alltså här är jag med Robin 100%. Alltså det viktiga är inte att Kalle sätter dem, han kommer i lägen när han får situationerna. Fortsätter han göra, repetera det här mönstret och vi kommer in i det här att vi kan passa dem, då kommer det bli extra mycket mål. Det är så.
Visst, han kanske inte ger mål på tre matcher, men sen kommer han göra ett hattrick någon match då, och så kommer det, precis som Boja egentligen.
Får jag dra en sista jämförelse där när jag ger mig med straffdiskussionen?
Okej.
Okay. Och alltså, en kirurg som ska kliva in och ska ta bort en blindtarm och gör det så där ett par gånger i rad. Ska inte han då få, eller hon, få operera den tredje? Men om det kommer en kirurg som bara tar för sig och kliver in och tar bort tjocktarmen istället.
Tar sig till många operationsbord.
Ja, exakt. Det är bättre.
Här förstår jag inte jämförelsen riktigt.
Nej, men ni är så snäll på det. Så det...
Ja, överlag så gillar jag spelare som förlitar sig mer på volym än på effektivitet. Tar man sig till mycket lägen, skapar mycket lägen, så kommer man över tid att leverera mycket poäng.
Jo, men det håller jag med om. Och nu alltså, att Kalle missade en hel del, det gör inte lika mycket nu när vi vann och han faktiskt gjorde mål i matchen. Jag tror att han verkligen tar med sig en jävligt bra känsla.
Men hans insats ska inte ha ett annat betyg ifall det blir 2-2, tycker inte jag.
Nej, men det är nog lättare att det tynger honom på ett helt annat sätt.
Så är nog bättre i natt. Det gör nog, ja.
Det är väl också det stora skillnaden är att de som är mål på allting, de kan gå upp i de stora ligorna. Men de som bränner, kommer till fem lägen och bränner fyra, de kommer ju sällan inte till de stora ligorna. Det är väl en avgörande skillnad.
Vi ska inte hamna för off topic här, men det finns ju den typen av spelare som har tidigt i karriären varit sådana som är överallt i matcher, skapar lägen, skjuter höger, vänster, över och så vidare. Men utvecklar en effektivitet längre in i karriären. Men förlitar man sig på effektivitet en Berntsen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
De spelarna, de kommer inte, de tar sig aldrig långt egentligen. Mm.
Nej, men. Tillbaka till topic då lite. Känns det ju ändå som att fortfarande så att Djurgården, även om vi inte sätter 3-0, så känns det ändå inte som att det här kommer vi kanske kunna tappa. Men så fort Blåvitt får straff, och det tycker jag också, det är inte bra gjort av Erik Berg där.
Hetlevrad där.
Ja, onödigt.
Det är lite... Det där var, det fick mig att tänka lite på Andreas Granqvist i fjol. Att man kanske är ett mindset att jag är ju, alltså man vet att man egentligen är bättre än alla spelarna runt om. Så att man fuskar lite grann. Man liksom försöker sig på en sak som man egentligen inte hade gjort på en högre nivå. För man tror att här kommer jag greja det. Och så slutar det bara med att man gör någonting dumt istället. Typ Andreas Granqvist när han tjurrusar på en spelare som kommer mot honom och lämnar ett stort hål bakom sig i backlinjen. För att han är frustrerad. Han vet att han är bättre än alla. Och bara, men jag löser bara det här. Istället för att hålla sig kall och liksom göra det han hade gjort oavsett vilken motståndare det var. Lite så tror jag att det är det som går fel i Eriks situation.
Fast vad ligger frustrationen hos Erik Berg i den här matchen? Och speciellt med tanke på hur den artar sig. Det är inte så att...
Nej, en frustration bara att han... jag tror inte att han hade agerat så där på i liksom mot bättre motstånd. Om man säger så.
Nej, men det är... Jag tycker också...
Håll med igen, Tony.
Vad sa du?
Håll med igen.
Ja, till del kan jag hålla med om, men den stora skillnaden tycker jag är, för det första, jag trodde inte Berg skulle göra 15 matcher i år, så han har snart gjort 15 matcher. Jag tycker vi ser en viss, jag ska inte säga trötthet för det är fel ord, men en viss eftersläpning av när han är som bäst i hans spel. Speciellt förra matchen tyckte jag att han var kom lite fel. Det känns som han var, i brist på ett bättre ord, lite trött.
Men alltså, även om hans knä skulle lite palla det här, så har inte han någon liksom... Han blev ju lika sliten av att spela två matcher i veckan som alla andra. Liksom. Så att han, och där har vi inte råd att rotera. Så att han kan ju bara vara sliten liksom, nu.
Ja.
Som alla andra. Även om knäna är okej.
Okay. Det tror jag han kan vara... Det jag gillar ändå med Berg fortfarande, det är när han tar sina 15-20 meters löp rakt upp. Han borde göra det lite oftare tycker jag. För det drar isär alla andra lag på en gång. För det är ingen som förväntar sig att han ska göra det. Även om alla vet att han kan göra det. Så han gör det så sällan. Om han kunde göra det oftare så tror jag skulle vara ännu mer. Men jag tycker...
Jag tror han vågat göra det lite mer än vi hade haft en trebackslinje. Han gjorde det lite oftare när vi hade tre i fjol. Sådär. Men det var lite mer riskabelt av liksom, den enkla anledningen att man är en gubbe färre att sticka på ett äventyr. Sådär.
Det jag tyckte var sämst däremot i den här straffsituationen. Vi är fem gubbar tror jag mot en. Och han är en felvänd också va?
Mm.
Så det är så många... Det är så, man lägger ihop alla fel som görs samt. Det blir så här, varför? Det var inte ens en chans. Det är fem gubbar runt omkring. Att de screenar för en som kan komma snett bakifrån och löper framåt, det kan jag köpa. Men det här är ju en icke-grej. Och den här straffen som faktiskt är en straff, det är bara så. Det gör ju att vi bjuder in Göteborg som är lite hypade. Liksom. De är på hugget. Liksom. De kör bara tills batterierna tar slut. De kör på samma sätt och det tycker jag är lite imponerande faktiskt. Att de bara kör på i sitt spel. De tänker inte lägga, som du är inne på Robin, de går inte ner på 4-4-1 som man gör alltid, utan de kör på fortfarande. Och plötsligt får de energi. Alla lag som gör mål får energi. Om de inte ligger under med 9-0 liksom.
Men jag tycker kommentatorsduon Dahlqvist och Ishiza, jag tycker att de överdriver lite hur liksom hur bra andra halvlek Göteborg är. Att så här, oj, det är Göteborg som för matcherna. Och man kan inte tro att det är de som är en man kort. Och så. Alltså, det är Djurgården som skapar 5-6 lägen att avgöra matchen. Visst, Göteborg, de har inte lagt sig ner och dött som man kan göra ibland när man får ett rött och ligger under. Och det de skapar är ju några halvchanser utöver straffen. That's it egentligen.
De har en riktigt het egentligen då. Vem det nu är som missar och så...
Mm. Och det är inte heller ett avslut liksom. Det är ju nästan...
Nej, men det är en ska vi kalla den 85% chans tycker jag. Liksom. Den är ju superhet. Mm. Men vi har ju 7-8 sådana. Så att det... Men Dahlqvist är ju så sjukt antidif ibland. Alltså jag kan knappt lyssna på honom. Sushi känns ju liksom balanserad jämfört med honom. Han kan vara... Åh, kolla alla unga spelare, alla så här, Göteborg, det är så spännande. Kolla Emil Holm, han bara kommer ner, åh vad stark han ser ut. Och så blir han av i bollen, oj då. Men det glömmer han bort. Jag vet inte, han håller säkert på Djurgården bara därför. Men liksom, han känns alltid antidif varenda gång jag lyssnar på honom.
Det är så här, i egenskap av supporters, alltså från vårt håll, så inbillar man sig alltid lite det också när man tittar. Göteborgarna är ju lacka som fan på kommentatorerna för att de tyckte tvärtom. De jag följer i alla fall.
Mm. Ska vi nämna att Göteborg gjorde mål på straffen?
Nej, visst.
Men ska vi, en straff, disclaimer också är att nu när vi pratat om vad Ishizaki och Dahlqvist sa. Vi spelar in liksom 2 minuter efter slutsignalen. Vi har inte sett vad Fjällström har sagt eller vad domarna har sagt om de här straffsituationerna. Jag har haft det på mute, men jag har sett att de har intervjuat honom. Så vi vet inte om de har liksom... De kan ju ha förklarat någonting som vi helt enkelt har missat. Så ni vet.
Framförallt så vet vi inte vad Poja har sagt. Det brukar ju kunna bli en hel del gnäll.
Jag vet inte vad Lagerlöf sa heller. De gör ju två byten relativt tidigt då. När de tar ut Kalle Holmberg och Edwards. Jag tycker väl att det är ganska naturligt egentligen att man tar ut de som har legat. Vi spelar ju i princip 4-4-2 när vi spelar försvarsspel med Edwards och Kalle längst fram. Det är oftast ganska vanligt att man byter ut dem då av liksom, ja, rotationsskäl. Det är de som har slitit mest. Det är inget bra läge för en Kujovic typ att komma in i.
Nej, jättebra för Walker tycker jag att komma in.
Ja, han gör ju perfekt. Han sätter in honom egentligen, men det där är han bra liksom.
Walker gör aldrig ett dåligt jobb i en sån här situation. Det är världens bästa spela och kasta in i den här situationen. För han kommer aldrig göra bort sig någonsin. Han kommer ta toklöpen, han är inte snabb, han kommer göra allt det. Men att kasta in Kujo, what the fuck, ursäkta, men det var ju...
Det hade varit bättre med Oscar Pettersson än någon som löpte.
Det hade varit bättre med mig. Jag hade sprungit mer ut, mer nytt än Kujo. Och jag gillar Kujo, men vi måste använda på rätt sätt.
Jag ville ju att de skulle byta ut Edwards och sätta in Kujo. Alltså för att få se Kujo och Holmberg ihop lite mer som naturligt. Tvåmannafall där när vi liksom ledde och de var en man kort och vi skapade chanser att få.
Ja. Då vill jag att vi gör det när vi leder med 2-0, inte när vi leder med 2-1 och de ändå. Ja. Då vi på något sjukt sätt låter dem äga boll. Trots att vi blir skitnödiga. Så är det bara. Vi blir jätteoroliga för vi tappade 2-0 mot Helsingborg. Ja. Då blir vi nervösa igen. Det hade aldrig gjort så här annars.
Och sen funkar det ju så, alltså liksom i nästan all sport, att det lag som ligger under en match i slutet, de får alltid ett litet tryck på något sätt. Alltså det bara blir så. Det spelar ingen roll om liksom Barcelona möter Bristol City. Liksom. Leder de med ett mål i slutet, då kommer Bristol City vara det laget som får någon form av slutpush. Liksom. Det blir nästan så i alla matcher. Det är liksom naturligt på något sätt. Sen är det ju synd att vi inte har dödat matchen tidigare. Men
såklart.
När det väl är så där 5 minuter kvar, då är det ganska oundvikligt att... Det är ju så nerver inblandat också. Det är ju förmodligen inte så farligt i vissa lägen, men man inbillar sig att det är lite farligt. För att man har lite puls och sådär. Liksom.
Men sen måste vi prata om Curtis. Det är en av mina favoritspelare. han gör ingen stor match idag överhuvudtaget. Men det jag
tycker
gillar...
Han kommer bättre gillar... till sin rätt när han spelar lägre i banan egentligen.
Ja, bra. Men, ska komma till det. Jag tycker han är idag är mycket bättre defensivt. Och som du sa, att vi spelar typ 4-4-2 defensivt. Han är uppe och stöter där. Jag tycker han gör fel avvägningar idag. När han kan spela bollen upp i banan offensivt så slår han den bakåt. Och vi trampar vart den. Det kommer ingenstans där vi skulle kunna ställa om. Men jag tycker defensivt kommer han jättebra till de här. Han sjunker lite lägre ner. Han screenar de här ytorna. Han får inte bollen alltid, men han stänger av spelvägar. Speciellt förstör uppspelen på ett väldigt bra sätt tycker jag. Sen vill jag ha mer ut av honom offensivt. Men annars tycker jag det funkar ganska bra faktiskt. Han har lite mer leverera offensivt för att det ska kännas bra. Men jag tycker den här mittfältskonstellationen är bättre tycker jag. Sen får man, tycker jag faktiskt, successivt se över om, ja, om Karlsson ska spela faktiskt. För jag tycker inte han är inte par just nu med någonting. Han blixtrar till. Förra matchen slog han en superbra passning i 88 minuten. Eller vad. Men även idag så han har tre lägen vid toppen av boxen. Han skjuter typ 3 meter över varje gång.
Jag tror hans insats hade nog liksom exponerats lite mer om inte Ulvestad hade varit bredvid. Hela den här säsongsinledningen faktiskt.
Ja, kanske.
Jag tycker vi ska nämna någonting om att någon som skulle må bra av rejäl konkurrens på sin plats, det är faktiskt Vittry.
Han har en riktigt svag match faktiskt.
Ja, alltså, det är framåt och bakåt.
Igen, ska vi säga.
Ja, exakt. Ja, igen.
Och den här matchen är ju så att vi får så mycket ytor när de är en och mindre och sådär, så att han har så oerhört många liksom bra lägen, alltså när vi kommer i en spelvändning eller spel, alltså en man gubbe mer och han får mycket yta på sin kant och bombar framåt och, så han är liksom inte osynlig, men han tar otroligt mycket felbeslut idag alltså, och oerhört många första touch som inte alls var bra och liksom bara en match där liksom inget stämde för honom, inläggen blev dåliga och ingenting stämde riktigt. Och där gör Jonis på andra kanten gör en mycket, mycket bättre match.
Ja, där är vi eniga.
Där tycker vi börjar se det som Kim och Tolle pratar om, att det finns någonting bakom, att han har svårt att få ut det på plan, men han är typ landslagsklass på träningarna. Nu börjar vi se, det är inte landslagsklass på matchen, men vi börjar se det där som finns, och när han får det drivet i steget, det är ju han så här mörsar ju fram. Det ser ju jättespännande ut liksom. Och kan han köra lite tippig, alltså, han till och med upp den där bollen, jag kommer inte ihåg om första halvveckan eller vad det var, då man tror att det är kört, han kommer inte ens hinna upp bollen. Han tar ju den ändå, han har ju så bra speed ändå, en pace liksom som går rakt igenom. Jag tycker det ser bra ut, men Vittry har ju Vittry gör ju alltid indianare. Alltså, han ligger ju alltid på gränsen tycker jag, passningsmässigt. Ofta det är så här en halv meter framför forward så ofta, och ibland så misslyckas det då. Men det är så att hans sätt att spela, jag tror inte vi kan förvänta oss att han ska ändra sig så här jättemycket. Det är mer att ska vi ha hans offensiva kraft så är det här kanske nedsidan. Lite grann som det är med Tjeck också. Både Tjeck och Vittry är egentligen ganska offensiva ytterbackar. Augustinsson är ju kanske mer balanserad på de posterna egentligen. Men det känns som att både Tjeck och Vittry har brister defensivt, men som har väldigt bra ammunition framåt. Så att, jag vet inte.
Just offensiven var väl så där idag. Det var så talande i andra halvlek när vi kommer på en omställning. Om vi är 4-3 för ett ögonblick som sen blir 4-4. Han släpper inte riktigt boll, och när han ändå kan släppa så att det kommer någon typ av andra våg eller någon typ av anfall, då väljer han att skjuta från 25 meter på
täckande.
Ja, det är ett jättemärkligt beslut liksom. Nu hade vi tur att vi fick tillbaka bollen, men ja.
Han kanske såg målvakten felplacerad eller någonting och bara went for it liksom.
Ja, det var nog det sämsta beslutet. Men sen, han har haft två halvdåliga matcher i rad. Och han har ingen, som du säger Farid, han har ingen konkurrens uttaget.
Det är dock svårt att ha konkurrens på ytterbacksplatserna. Ja. Du kan inte ha två ordinarie, alltså du kan inte ha två renodlade vänsterbackar och två renodlade högerbackar i en trupp. Alltså, och liksom ha en högerback som bara spelar två matcher på en säsong. Det är liksom inte ekonomiskt försvarbart. Vi har ju ganska bra där egentligen med att både Harris och Edwards har ju erfarenhet av att ha spelat högerback. Det är egentligen det perfekta upplägget.
Ja, men...
En grej om Walker för övrigt som det snackades mycket om efter förra matchen och sådär, att ganska många som körde den här grejen att när till och med Walker går före Astrid, herregud och bla bla. Alltså, Kevin Walker är en spelare som har gjort 200 allsvenska matcher liksom. Och alltså, det är ingen liksom junior som bara slängs in och går för, alltså det är en gedigen allsvensk spelare. Det är inte någon, jag tycker många säljer honom lite kort ibland.
Beror inte det lite grann på att man upplever att Djurgården 2019 tog ett ganska stort steg framåt?
Han tillhörde förröst. Liksom, ja,
lite grann så. Och han är kanske lite, fel ord, men om man säger lite mer flåbuse än många av de andra, även om han har jättefin högerfot. Liksom, men just det där att han är mer mittfälts kämpen snarare än en elegant som alltså kan göra de här entouch-grejerna. Så att jag tror det lever kvar lite grann. Att jag tycker ju att när man Kevin Walker kommer in, om vi ska stänga match, det är en av de bättre spelarna att ta in. För han är positionssäker, han är kämpavillig, och jag skulle mycket hellre ta honom som mittback än Ulvestad till exempel. Så jag tycker det är en av de mest konstiga besluten någonsin att flytta ner vår bästa mittfältare som mittback. Det blir två fel i ett drag. Mm. Och jag tror att Kevin är lite kort i rocken, men det är Ulvestad också. Jag skulle mycket hellre ha Kevin. Jag tror Kevin skulle kunna bli en
Det finns ofta ett syfte med att sätta in Kevin, för att han är väldigt allround. Liksom. Antingen så får du hans högerfot på fasta situationer eller liksom inläggsspel eller... Det är sällan fel att byta in Kevin Walker, tycker jag. Nästan oavsett matchbild, beroende på vilka som
andra finns tillgängliga. Jag tror Tony är helt rätt inne på det. Kevin har ju blivit synonym med liksom att häcken borta när vi har 8 skadade och 14 sjuka, då kan du kasta ner honom på vänsterback eller högerback och han gör inte bort sig. När vi ska stänga matcher, det är bara att kasta in Kevin, han gör inte bort sig, han gnuggar på och gör alla otacksamma uppgifter. Men i 2-2 mot Helsingborg, när vi har tappat 2-0, så sticker det i ögonen på att Kevin ska komma in. Det är väl allt det handlar om, typ.
Ja, kanske det.
Mm. Men hörni, ska vi runda av med att äntligen fick vi en matchpodd där vi tar hem 3 poäng efter att våra antagonister har gjort usla matcher.
Ja, det är så mycket mer värt då.
Jag har inte ens hånat när jag inte tweetat någon eller efter de här två matcherna. Först ser det gick för oss. Men förra gången var jag på hugget och det bet jag oss i rumpan rejält, liksom, även om vi fick en pinne. Men jag måste säga, jag såg båda matcherna. AIKs match bara delvis, men alltså med tanke på hur alla fick för sig att Hammarby gjorde målrekord förra året, vilket inte ens stämmer. Men, och hur de har börjat i år. Varför pratas det ingenting om det här för?
Nej, det,
och AIK, men, som det, all, all, alla, och AIK som är världens bästa juniorer, de är typ 3 år gamla allihopa och alla kommer från blåa linjen och så spelar de helt värdelöst.
Ja, det kommer inte vara någonting värt om de slutar 11 i tabellen där de ligger nu.
Men Tony, vill ha svaret på den. Det är exakt samma svar som liksom, varför snackades det inte om Djurgården under hela slutspurten när vi faktiskt ledde serien länge och hela tiden hade det, alltså vi hade matchboll och bara vi gjorde vårt så skulle vi vinna guld. Det var fortfarande snack om målrekordet, det var fortfarande snack om Gnaget. Det är väl ungefär samma sak nu.
Ja, men
finns inget intresse.
Jag håller med. Alltså, men det, jag förstår också hur saker och ting och klick och allting funkar. Men det är ändå lite förvånande då rutinerade kommentatorer, skribenter blir så förälskade som små tonåringar i det som är spännande. Och det spännande är unga spelare, mycket mål. Men det som vinner matcher, och det har ju varit nästan synonym för alla lag genom alla år, ett stabilt försvar, ett stabilt spel, samma startelva, stabilitet i sitt spelsystem och startelver. Men det är uppenbart inte så spännande eller sexigt att skriva om, men borde inte de här experterna och tyckarna fatta lite mer, eller fattar de och bara skiter lite?
Vad är det, tycker du inte har sagts, eller vad, alltså att de inte har fått tillräckligt med kritik för sin inledning, eller?
Ja.
Okay, för jag såg alltså, jag försöker följa lite sport i alla lag och sådär, Örebroare och Sirius och sådär, och de efter Hammarby Sirius så hade ju Fotbollskanalen och typ några andra, de hade ju rubrikerna Bayern tappar poäng. Där är det så här, det här är typiskt liksom media, att bara fokusera på att det är ett Stockholmslag som har tappat poäng. Det är inte vi som har tagit en poäng liksom. Så det beror nog på lite vilket perspektiv man har på situationen kanske. Men jag tycker väl att det pratas ganska mycket om. Sen är det så, det är svårt när 4 lag floppar varje omgång.
Jag är provtånig för grejen att så här är det. Nu ska jag berätta det en gång för alla. Så här ligger det till nu. Djurgården, trots att vi var mästare inför den här säsongen, så snackas, det har ju aldrig snackats så lite om ett regerande mästarlag. Så mycket som Bayern har snackats upp nu. Och givet deras usla säsongsinledning så speglar inte rapporteringen alls kring liksom hur dåligt det är. Utan det är så mycket annat fokus ändå. Och det tycker jag är jättemärkligt. Om man snackar upp något lag så otroligt mycket så måste man följa upp det när det faktiskt är väldigt, väldigt dåligt också. Och det tycker jag är jättekonstigt. Där är jag helt med Tony.
Men viktigast idag, 3 poäng.
Exakt. 3 poäng till Djurgården och lycka är att vara djurgårdare. Det är inte svårare än så. Vi tar nya tag mot Falkenberg.
Mot Falkenberg? Eller nej, mot Tele2.
Ja, alltså, men mot Falkenberg.
Jag fattar.
Ja, tack hörni.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.